P1, Sveriges Radio.
The first 20 minutes were a little bit odd. But I had this urge to take these really deep breaths. A huge breath in and then a sigh out. Kind of like what's done in yoga.
Egentligen skulle jag vilja ta er alla med in i en äggformad vattentank med 35-gradigt saltvatten och flyta omkring där i halvmörkret och bli ett med elementet vatten. Sluta ögonen och andas djupt. Så mycket så att vi efter en stund inte riktigt känner vilken del av kroppen som är under och över vattnet.
Occasionally I'd move my body because the water and the air temperature were exactly the same and I didn't know where the water stopped and the air started or even if I was still in the water.
Ja, så beskriver i alla fall den här YouTubern Laura Try upplevelsen. Det kallas för floating och finns på exklusiva spaställen. Och entusiasterna hävdar att det är bland det mest avstressande man kan göra som människa. Men jag är nu inte helt bekväm med att vistas instängd i trånga utrymmen, särskilt inte med lock på. Så det blir inget av med det. Vatten däremot, det blir det gott om idag. Ett element med många ljud. Mysiga och harmoniska. Och irriterande och pockande. Min egen favoritrelation till vatten är den här. Det finns få platser som lämpar sig bättre för att tänka över ett knepigt beslut eller få fantasin att vandra iväg på okända strövtåg än mitt eget badkar. Och så konstigt är det ju inte att vi känner en sån samhörighet med vatten. Vatten utgör ungefär 60% av kroppsvikten hos en vuxen människa. Minns också den där kittlande vattenapehypotesen som dök upp i mitten av 1900-talet och som gör gällande att vi någon gång under evolutionen skulle ha varit halvt vattenlevande varelser, en slags vattenapor, och att det skulle vara anledningen till att vi är så gott som hårlösa och att vi har så mycket underhudsfett bland annat. Men det är ju en teori som har fått mycket kritik från det vetenskapliga samfundet eftersom den vetenskapliga bevisningen inte anses hålla. Så numera är det mest några enstaka förespråkare som fortfarande lyfter fram den. Men att vi människor har levt av och trivts vid vatten genom historien, det råder det däremot väldigt stor enighet omkring. Och i dagens Kropp och själ ska vi prata om vår djupa längtan efter att förena oss med vatten i olika typer av bad. Och vi ska också reda lite kring renlighet och tvätt. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Min första fråga är, hur ofta tycker du att man bör duscha eller bada?
Ja, en gång om dagen, en gång varannan dag kanske.
Ja, det bör man väl göra varje dag helst.
Varje dag?
Jag tycker att det är skönt att stå duschen, men även att det är skönt att känna att man är ren. Men det är klart, nu när det är så kallt så kanske huden torkar och sådär. Men ännu så länge har jag inte känt så.
Och handen på hjärtat, hur ofta duschar eller badar du?
En gång om dagen eller varannan dag kanske, ja.
Nästan varje dag?
Ja, i princip varje dag, ja.
Och varför är det viktigt då, tycker du?
Ja, för att bli ren och hel.
Hel och ren ska man vara. Och när jag med en mikrofon i handen går runt och frågar hur ofta folk duschar eller badar, verkar väldigt många tvätta sig väldigt ofta. Kanske befinner jag mig i ett ovanligt renligt kvarter. Kanske är svenskarna väldigt måna om sin hygien. Men vi kan misstänka att våra hygienvanor har förändrats sedan Ludvig Lubbe Nordström gjorde sitt berömda socialreportage från 1938 när han reste runt på husesyn i ett smutsigt folkhem präglat av minst sagt svåra sanitära och sociala förhållanden. Ett land han kanske något uppläxande kallade för Lort-Sverige.
Jag fick se vad jag inte trott, Lort-Sverige. Och då avser jag inte bara kroppslig lort utan även andlig och i alla klasser. Med denna benämning Lort-Sverige menar jag då inte att Sverige är lort, långt därifrån. Men att Sverige har lort inom sina gränser, för mycket lort att kunna med lugn tolereras och att denna lort ska bort så fort och så grundligt som möjligt. Här stundar en grundlig rengöring.
Idag är vi minst sagt medvetna om behovet av att tvaga oss. Men måste man verkligen duscha eller bada varje dag?
Alltså du måste ju tvätta dig varje dag, annars så luktar man illa. Ja, man är för folk runt på stan, man luktar inte illa när man åker tunnelbanan eller åker buss.
Är det någonting som du tänker på eller liksom oroar dig för annars eller sådär, att hålla dig ren och fräsch?
Nej, jag bara tycker att det gör man, det är som man är uppfostrad. Alltså, jag åker ganska sällan busser och tunnelbanan, men det är ju förvånansvärt många som uppenbarligen inte har lärt sig liksom vettet kring tvål och vatten.
I don't wash my body with soap every day.
Okay, good. That's good. That's okay. Good.
But I wash pits and tits and holes and soul.
Slits.
I wash the slits. I wash my slits and my tits.
2021 väckte det amerikanska kändisparet Ashton Kutcher och Mila Kunis internets vrede när de gick ut offentligt i podden Armchair Expert med att de inte tvättade hela kroppen med tvål och vatten precis varje dag. Fansen rasade. Ohygieniskt och äckligt tyckte vissa. Men snart började andra celebriteter bekänna färg. Vissa värnade den dagliga duschen. Andra gick upp till kamp mot en överdriven renlighet. Helt säkert är i alla fall att det här med våra renlighetsrutiner väcker känslor som hänger ihop med både klass och kultur. Jag träffar i alla fall ett par stycken som inte nödvändigtvis måste tvätta sig varje dag.
Hej, jag kommer från Sveriges Radio. Får jag ställa någon fråga till dig?
Kjelle till exempel, som är invirad i en grönvit Bajenhalsduk.
Det beror lite på vad man har gjort och sådär, men 2-3 gånger i veckan ungefär.
Du tycker inte att man måste göra det varje dag nödvändigtvis?
Absolut inte. Nej, det tycker jag inte. Nej.
Är det rent av vissa som duschar lite onödigt ofta att de håller på med det här varje dag?
Ja, jag har ju dålig koll på folk sådär, men jag tror att det finns någon som duschar onödigt mycket, det tror jag nog alltså. Ja. Men sen beror det lite på som sagt vad man jobbar med på dagarna och vad man håller på med sådär. Det kanske man känner att det är skönt för sig själv att ta en dusch varje dag när man kommer hem från jobbet. Ja. Men jag jobbar inte så jag behöver inte göra det.
Duschar gör jag annan och var tredje dag.
Varannan var tredje dag?
Ja, men det är ungefär lagom när det är så här kallt. Man ska inte duscha för ofta när det är så här kallt.
Nej, och vad är du orolig om du inte duschar så ofta som du brukar att du börjar lukta svett eller att det känns ohygieniskt?
Inte orolig alls. Jag svettas väldigt lite så det, ja. Det luktar inte.
Nej okej. Vad skönt det låter. Men kan man duscha rent av för ofta också tror du?
Nej, man kan duscha hela dagen, det är lite mycket, men om man vill duscha varje dag, det kan vara bra för de som vill. Ja.
Men det här med badandet, skrubbandet, tvagandet, smörjandet och löddrandet handlar ju förstås inte bara om hygien, utan också om känslan av att vara ren. För att låta lite som en shampoo-reklam. Om de sinnliga vattendropparnas välgörande kraft. Ditte tar ett bad varje kväll om vintern. Och det är inte bara för att bli ren.
Nej, för att jag tycker det är skönt med det där varma. Jag vill ha ett hett bad. Vi brukar lyssna på poddar då. Ta ett glas vin. Vi är väldigt syndfulla varelser. Ta ett glas vin före maten medan den står och blir färdig och sådär. Sådana är vi. Ja.
Det låter jättehärligt. Det här med tvål då. Ska man använda mycket tvål eller hur gör du med sånt?
Alltså när man tvättar händerna så måste man ju ha någon slags handtvål. Speciellt om man blivit lite kladdig och hållit på och gjort ren hundtassar eller hållit på i köket eller något. Mm.
Och när du, de här gångerna du badar då, ska man ha mycket eller lite tvål då?
Alltså det, där är jag kanske lite rest. Jag tvålar inte in mig varenda gång. Jag får för mig att det, man torkar ut huden då.
Och, men märker du, om du inte skulle hinna ditt dagliga bad, så märker du att du börjar känna dig obekväm eller att det luktar svett eller så, eller gör någon skillnad?
Nej, det gör jag inte, för att det ska ju sägas också att det händer så här på vinterhalvåret att vi, nej, men jag hoppar över badet idag för att jag har lite kanske håller på med något gott matlagning, vi är mycket för det. Och tycker att det blir för sent då. Och jag vill gärna se aktuellt kanske om det har hänt något. Och, ja, det kan finnas andra skäl också. Eller att man har gäster. Kan ju inte ligga i badkaret och ta emot.
Simon Sanetski hade pratat med folk om deras dusch- och tvättvanor. Hej och välkommen Ulrika Nordström, journalist och författare till boken Nordiska bad.
Hej, tack.
Vad har fått dig intresserad av badande och badkultur?
Nej, men jag tror absolut att det har med min uppväxt att göra. Jag är uppvuxen i Norrbotten och i ett litet samhälle där badhuset spelar en väldigt stor roll för oss i samhället. Det var ett ställe där vi träffades, lärde oss att simma och var mycket. Det var vårt andra vardagsrum eller vår lekplats som barn.
Vad var det som drog dig som, när du tänker tillbaka på det här badhuset? Vad är det för bild som kommer upp då?
Ja, egentligen bara härliga bilder. Ofta efter skolan gick vi och badade, och jag kommer också ihåg då jag lärde mig att simma. Väldigt varmt att ta alla de här simborgarmärkena och så. Och sen så började jag faktiskt att träna simning, så jag kanske var extra förtjust i vattnet. Men det var också en plats där man kunde träffa kompisar och gjorde även mamma och pappa glada när man kom hem och var trött och skönt utmattad efter.
Lite så stelt hår efter.
Exakt.
Du har skrivit om då den nordiska badkulturen. Vad utmärker den?
Jag skulle säga att framförallt så har det nog med vårt klimat att göra. Oavsett om vi pratar om badhus eller om bastubad eller andra typer av bad i Skandinavien, så är det ganska förknippat med vårt klimat. Att vi gillar att växla mellan varmt och kallt. Det är skönt att gå in i ett badhus när det är kallt ute. En del gör så att de går in i en bastu när det är kallt ute och sen går ner i vattnet och så. Så att jag skulle nog säga att klimatet är liksom det som är grunden för den nordiska badkulturen i hur olika typer av bad har uppstått. Våra långa, kalla vintrar och sådär.
Mm. Du skriver om att redan vikingarna inspirerades av Öst- och Ryssland för att bygga en form av badstugor.
Ja, en typ av rökbad. Man tog ganska mycket influenser från den slaviska badkulturen. Och då grävde man ofta jord hål där man eldade inne och gick in och rengjorde sig med rök. Och det finns ju fortfarande i den finska bastukulturen, röksauna. Men vikingarna var ju ganska skitiga. Och man badade gjorde man ju liksom inte så ofta. Men det finns ju spår från i vår kultur från de liksom badets betydelse, och det är ju namnet på våra veckodagar. Lördag är löggdag då man tvättar sig, och det där har ju hängt med länge, men araberna var lite renare än vikingarna. Och,
de var inte imponerade av vikingarnas
nej,
hygien.
Nej, verkligen inte. Nej. Man tvättade sig väldigt sporadiskt.
Men de här badstugorna som vikingarna började med, de liksom inspirerade sen till det som kom en slags storhetstid, om jag förstår det, för badstugorna under medeltiden.
Mm.
Berätta, vad var det för ställe?
Nej, men badstugorna var väl, om man skulle se på dem i beskriva dem med en modern term så är det en typ av badhus. Men det var egentligen mer medicinska inrättningar snarare än tvättinrättningar och bad som vi känner till. Alltså, man ägnade sig åt åderlåtning och koppning och också olika vattenkurer för att man trodde att man skulle bota olika sjukdomar och det var bra för hälsan helt enkelt. Och man började väl också förstå att det var bra att tvätta sig. Mm. Men så kom ju vissa sjukdomar som spred sig i Europa.
De fick lite dåligt rykte.
Precis, de fick dåligt rykte, så pass dåligt rykte att 1723 så förbjöds badstugor i Sverige och det var på grund av syfilis då som hade börjat sprida sig i Europa. Så även om det var en badinrättning eller badinrättningar som fanns då så lite skamfilat rykte på grund av att man också tänkte att sjukdomar liksom kunde spridas genom de här baden.
Var det så att det fanns liksom moraliska aspekter av det här också?
Absolut.
Man tänkte att folk ska inte vistas i tillsammans utan kläder.
Nej, men absolut. Och kyrkan hade ju en lite dubbel relation till badstugorna. Jag tror på den tiden så var man ganska kritisk till vad det var som för sig gick där och just nakenhet och medicin och det var liksom inte den själsliga reningen, kanske också för att man inte, liksom vatten var inte som kan ju ses som en symbol för renande även inom den kristna tron, men det var liksom inte kanske vattnet som var huvudingrediensen i de här badstugorna och då när det också var kopplat till sjukdom och
smittspridning
och så, då sågs det av kyrkan med ganska kritiska ögon.
Mm. Så efter det här så kom det en liten smutsig period och sen på 1900-talet så kom varmbadhusen.
Ja, precis.
Och vad betyder de?
Det är det
som vi tänker på badhus idag.
Absolut. Och de betyder ju ganska mycket. Jag är själv, jag vet inte om det har med min bakgrund att göra, men jag vurmar lite för badhusen. På det sättet att när de första varmbadhusen kom så hade de ju också den funktionen att det var medicinska inrättningar. Alltså då var det ju också mer bemedlade personer som kunde gå och bada och rengöra sig. Och det var ju först på 1940-talet då man började bygga kommunala badhus. Och det hade ju helt andra anledningar än medicinska. Och då handlade det om att man ville lära folket att simma helt enkelt.
Och där, ja, för då kom simbassängerna.
Precis.
Är det liksom en del av den här folkhemsbygget, liksom att folk skulle kunna simma?
Ja, absolut. Och speciellt i Norden. Vi har ganska hög simkunnighet i Norden och där går de nordiska länderna lite hand i hand. Alltså man började bygga simhallar på 40-talet just för att simkunnigheten var så dålig i de nordiska länderna. Och då gjorde man gemensam sak att försöka kartlägga det här och det var också ett sätt för kommuner att visa framåtanda. Sen under kriget, så under andra världskriget såklart så vi blev ju inte berörda av det på samma sätt, men det fanns också funktioner för badhusen att man också, det fanns liksom ett incitament för varför man skulle lära sig att simma. Och militären var ju faktiskt liksom en av de första samhälleliga instanserna där det var viktigt att öka simkunnigheten. Helt enkelt.
Så det fanns en sund själ i en sund kropp, lite sådana här ideal,
ja,
som
absolut.
Var bakom
det här. Det finns i Oslo, eller Oslo, deras första badhus, så har de en staty utanför där det är en väldigt muskulös och hälsosam man som står och så är det, tror jag, just
det citatet.
En sund själ i en sund kropp som också då kan man liksom säga att det också illustrerar det nordiska badet på ett sätt just med badhusens framkomst.
Mm. Det säger Ulrika Nordström som har intresserat sig för nordisk badkultur. Och vi nämnde ju det här med hygien och smitta.
gifter som man trodde spreds på badstugorna på 1700-talet. Och det kan givetvis ha varit så i vissa fall. Men på den tiden hade man inte så bra koll på bakterier och virus och hur de sprids som vi har idag. Så för att få en uppdaterad kunskap kring hygien och smittspridning så har jag frågat Anders Sönneborg, professor i infektionssjukdomar på Karolinska institutet och sjukhuset, om vilken betydelse hygienen har för att minska risken för smittor.
Ja, historiskt sett har jag haft väldigt stor betydelse. Sen är det olika komponenter i hygienen. Personens att han tvättar sig, men också samhället, hur de tar hand om avfall och så vidare.
Vilken sorts smittor kan man undvika då, genom att se till att till exempel tvätta sig ordentligt?
Ja, den viktigaste, särklass viktigaste, det är smittor via händerna. Och de bakterierna då som inte ska vara där, de kan man få antingen genom att man tar på föremål ute i samhället eller man hostar eller nyser i händerna och hälsar på andra därefter, eller från avföringsbakterier då när man varit på toaletten eller tagit på sig kalsonger eller liknande.
Men är det verkligen vanligt att smittor sprids via att man tar på saker som någon annan har tagit på med bakterier? Lever de så länge eller hur funkar det där?
Ja, bakterier kan leva väldigt länge, så att det är en reell risk. Det är klart, sen beror ju på i vilket sammanhang. Jag menar, på ett sjukhus där det är många, mycket bakterier, där är ju risken större naturligtvis än ute i glesbygden.
Mm. Det här med att tvätta händerna då i samband med till exempel toabesök, vilken betydelse har det?
Ja, det har jättestor betydelse. Det är helt centralt egentligen för människans hygien, det är att hålla händerna rena. Det beskrevs ju redan på 1800-talet av Dr. Semmelweis i Wien, som visade att om man tvättar händerna så minskar man risken för barnsängsfeber hos kvinnor som är förlöst. Mm. Så att det finns ingenting som är viktigare än det.
Under pandemin så fick man ju lära sig att vi skulle tvätta händerna 20 sekunder minst med tvål och så här väldigt noga. Är det nödvändigt att göra nu när vi inte är i en pandemi?
Alltså det är olika virus, olika bakterier sprids på olika sätt. De här bakterierna som man tvättar bort, de är känsliga för tvål. Om det behövs 20 sekunder eller 10 sekunder eller 30 sekunder, det kan man ju diskutera. Men det viktiga är att man tvättar händerna noggrant. Till exempel stafylokock eller streptokock eller till och med köttätarbakterier kan få fäste på händerna.
Mm. Hur många tror du gör det då?
Ja, det beror väl på vilken generation skulle jag tro. Jag är uppvuxen, jag är född 55 då. Jag fick ju väldigt hårt inlärt att tvätta händerna när jag vaknade, när jag kom hem och när jag varit ute och hälsat på folk och så vidare. Hur är det med yngre generationer? Det kanske finns ett annat förhållningssätt, det känner inte jag till faktiskt.
Nej, men det där sitter kvar hos dig i alla fall.
Ja, det sitter i ryggmärgen.
Men nu är du läkare också. Kanske
ja,
lite
det bidrog jag särskilt eftersom jag är infektionsläkare.
Mm.
Där tvättar man ju händerna efter varje patientbesök.
Många i vår enkät som vi har det här sa att de duschar eller badar varje dag. Är det överdrivet, tycker du?
Ja, det tycker jag. I alla fall om man ser ett medicinskt perspektiv. Sen finns det ju andra dimensioner, välbefinnande och så. Va? Men om man duschar exempelvis så får man bort bakterierna tillfälligt, men de kommer väldigt snabbt tillbaka. Så om man tittar på huden någon timme efter man har duschat så är lika mycket bakterier, eller mer till och med, innan duschen.
För det kommer inifrån eller vadå?
Nej, de liksom innan duschen då sitter de ju fast på sina ställen på kroppen. Det är ju inte en heltäckande matta bakterier, men sen när man duschar då och man tvålar också så lossnar de så att säga och sprids över större delen av kroppsytan.
Och om vi pratar om bad i badkar då, hur hygieniskt det är? För då ligger man ju i sitt eget smuts.
Ja, jag ska inte överdriva problematiken, det är ungefär som att duscha. Det enda man bör beakta på om man är kvinna att det inte kommer in tvålvatten eller liknande i slidan, för det kan påverka den gynnsamma bakteriefloran som normalt finns där. Men en vanlig bad utan mer noggrann intimhygien, då undviker man ju det också.
Mm. Tidigare har man också pratat om att det skulle kunna finnas nytta av att ha en del bakterier omkring sig ur allergisynpunkt.
Alltså att kroppen, det är inte bra att leva i någon slags antiseptiskt rum.
Nej, men det håller jag med om. Jag tycker det är väl dokumenterat. Alltså en överdriven, vad fan är det ordet, hygien i barnålder då, ökar risken för allergier. Det tycker jag är väl dokumenterat.
Mm. Men hur ska man veta vilka bakterier som det är bra att ta bort och vilka som inte ska tas bort?
Alla de bakterier man bär på huden normalt, de är våra vänner med få undantag. Och de finns där och de fyller en funktion. Dels försvar mot de mer elaka bakterierna, men de bildar också vad vi kallar för metaboliter, små ämnen som är värdefulla för olika funktioner i kroppen. Och det här är bara början av kunskapen hur de här normala, goda bakterierna, vilken roll de har. Men de behövs. Och om man skrubbar bort dem då, så ökar risken för problem med andra elaka bakterier. Samtidigt så kommer de tillbaks då inom några dagar väldigt snabbt faktiskt. Så det är liksom ingen poäng att skrubba bort dem, inte ens ur det perspektivet.
Det sa Anders Sönneborg, professor i infektionssjukdomar, Karolinska institutet och sjukhuset. Och nu har vi med oss ytterligare en läkare, nämligen Cecilia Svedman, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus och expert på huden och dess sjukdomar. Välkommen till Kropp och själ, Cecilia.
Tack så mycket.
Får vi hudsjukdomar på grund av att vi tvättar oss för dåligt?
Idag så tror jag, om vi inte talar om infektionssjukdomar då, så är ju våra tvättvanor inte så att vi måste tvätta oss för att inte få sjukdomar. Utan det är snarare så att vi skadar hudbarriären lite grann om vi tvättar oss för mycket och gör den skörare. Så att vi får eksem till exempel.
Så att vi håller på och blöter, tvättar och skrubbar den flera gånger om dagen, det borde vi inte göra egentligen?
Ja, alltså om man är hudläkare så kan man säga att det såg man ganska tydligt under pandemin, att man fick mer handexem för att människor tvättade sig väldigt mycket och inte återfuktade huden. Men samtidigt så måste man ju tvätta sig när man är synligt smutsig, som vi hörde inslaget innan såklart. Men att tvätta sig hela tiden, det kommer att skada hudbarriären som liksom ska finnas där för att skydda oss också för att allergen och bakterier ska kunna komma in i huden.
Mm, den yttersta hudbarriären, det är ju det som man kanske tänker på. Vi som inte är läkare tänker ju på att det är det som är huden. Är det den som är en del av vårt immunförsvar, som man kan säga en del av immunförsvaret, eller hur är den uppbyggd?
Så kan man säga. Huden består ju av flera lager och har alla de olika lagren har sin funktion liksom. Och epidermis då, eller överhuden, den innehåller ju hudceller som i botten liksom är levande och som har en massa olika funktioner, och efterhand som de stiger upp mot hornlagret, det allra yttersta, så förlorar de sina kärnor och dör liksom. Och sen ligger de där som en tegelstensmur allra ytterst ett tag och är kvar för att hjälpa oss att försvara oss då och behålla vår fuktighet.
Så vi ska behålla de här döda hudcellerna som ligger där?
De ska ju trilla av förr eller senare. De är kvar där 2 veckor eller något sånt där. Men det är klart att om vi håller på att tvätta oss hela tiden och använder tvål då som innehåller tensider och påverkar pH, så kommer vi att påverka dem precis som vi påverkar bakteriefloran. Liksom. Så då trillar de av lite snabbare och ibland då för fort. Den har man ju tjockare hud på händerna och den skyddar den ju. Liksom. Så visst klarar man att tvätta sig, men man kanske inte ska tvätta sig för mycket och man ska kanske inte sätta sig för länge.
Men om händerna är anpassade för tvättning, så finns ju en hel kultur kring hudvård och hudrutiner där man gör rengöring i massor av olika steg med att man gör rent och tillför olika serum och krämer. Mm. Är det bra för huden? Behöver den det?
Det finns ju jättemycket tankar kring det här och en stor kosmetisk industri. Och ofta har det ju mycket med välbefinnande att göra också. Grundtanken är ju att man ska återfukta huden när man har tvättat sig eller när den då är torr. Och det gör man ju genom att man tillför liksom en blandning av fett och vatten kan man ju säga. Men man ska ju se till... Det har också en välbefinnande aspekt såklart. Men man ska ju gärna se till att den kanske inte har för mycket parfymer och att den inte håller för mycket, inte innehåller konserveringsmedel och sådana saker. För allt som man tillför på en hudbarriär som då redan är lite, lite uppriven liksom av att man har badat eller lite skadad, det kommer ju lättare att gå in i huden. Så att en neutral mjukgörande är väl en bra sak, tänker jag.
Mm. När det är så kallt, ska man undvika att tvätta sig då i ansiktet?
Det tycker ju många människor, och ansiktet måste man väl inte tvätta mer än på... Duschar man en gång om dagen behöver man inte tvätta sig annars liksom. Och man behöver ju inte använda jättemycket tvål eller skrubbprodukter eller något sånt. För när det är kallt så är det ju också... Då blir ju huden liksom skörare av det. Så att det är väl en poäng.
Mm. Tonåringar har ju ofta problem med finnar och pormasker. Och då brukar man ju prata om oren hy. Är det smuts som orsakar de problemen?
Nej, det är det ju inte. Det är ju en missförstånd som ju bara skadar individen, tänker jag. För det är ju inte roligt att finnar... De syns ju liksom i ansiktet. Och dessutom då säga att det skulle ha någonting med smuts att göra, det är ju helt felaktigt.
Så vad beror det på?
Finnar är ju en... Det finns ju speciella bakterier som vi har i vår flora som har med att vi får en tendens för finnar. Om de här liksom, om man får en inflammation, det är ju talgkörtlarna. Så då har vi ju liksom lämnat stratum corneum. Det är ju talgkörtlarna som producerar talg och det kommer i tonåren och så är det en obalans. Men det har ju ingenting med smuts att göra, det är ju jätteviktigt att komma ihåg.
Mm. Man brukar säga att huden är ett eget organ. Håller du med om det?
Det största organet.
Ja, det största organet. Men normalt sett behöver man inte tvätta sina organ?
Nej. Men huden är ju en vår barriär mot vår yttre miljö. Så att det är klart att allt som vi tar på som inte är rent eller som har toxiska ämnen, det kommer vi ju att få på huden. Så att tanken att vi måste, det var ju ett hygieniskt genombrott när man förstod att man behövde tvätta händerna. Så att vi måste tvätta oss är väl ingen tvekan om. Men idag så tvättar vi oss ju inte för att få bort bakterier när vi duschar på morgonen, utan vi tvättar oss ju för att man vill bli av med det här svett och lite illaluktande som sitter i de fett som finns liksom på hudbarriären. Så det är ju inte, vi tvättar oss ju inte för att inte få en infektion.
Nej. Bad har ju tidigare i historien i alla fall använts som behandling av olika hudsjukdomar. Är det bra?
Bad använde man ju under lång tid för olika behandlingar. Man behandlade ju andra sjukdomar också, men psoriasis till exempel har man ju då behandlat med speciella bad, med svavel, gärna med de olika mineral. Man kan åka på badterapi. Och det har man gjort historiskt. Och det finns fortfarande sådana badterapier, men idag har vi ju mycket effektivare behandlingar. Sen använder man ju, man tvättar ju ett bensår till exempel och låter det, man låter ha fötterna i ett fotbad. Det är ju för att man ska kunna bli av med döda hudrester och fibrin och sånt som finns i såret. Så det finns ju absolut en poäng.
Mm. Till sist då, vad skulle du säga är viktigast att tänka på för att minska risken att få problem med sin hud?
När det gäller händerna så gäller det att bara tvätta tvätta händerna när man är synligt smutsig eller när man till exempel har varit på toaletten. Annars så är det faktiskt i en miljö där man vet att det finns mycket bakterier, så är det ofta, som ett sjukhus till exempel, så räcker det ju ofta med att sprita händerna. För det skyddar, det vet man att då har man inte samma förhållande till det här med att få eksem. Medan däremot om du hela tiden tvättar händerna så riskerar du eksem. Och när det gäller kroppen tänker jag duscha kortare tid och smörja sig med mjukgörande efteråt, som är en helt neutral mjukgörande.
Mm. Tack så mycket, Cecilia Svedman, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
Tack.
Och nu ska vi ta oss an en rituell badtradition med anor långt bakåt i tiden. Vi skickade vår reporter Mattias till ett hammam, ett turkiskt bad där både kropp och själ ska renas.
På en bädd av mosaik i 40 graders värme ligger jag i badbyxor medans Sia, den turkiska hammammästaren, sjunger och häller vatten över min kropp. Han ska precis avsluta den sista delen i hammamritualen. Sia kom till Sverige från Turkiet 1993 efter att han träffat sin fru Eva på Alanya och är nu i 50-årsåldern.
Det är hon som orsaken att jag kom hit, det är kärleken.
Och tillsammans öppnade de kort därefter ett hammam som ligger här på parkeringen i Upplands Väsby.
För att jag gillade inte Sverige, för det var kallt, jag frös, därför jag öppnade hammam. Så nu fryser jag inte, jag saknar inte Turkiet, för att jag är i Turkiet.
Och nu ska jag också få en glimt av Turkiet. Så vi tar det från början. Efter att jag bytt om till badbyxor och slängt handduken över axeln leder Sia mig till den första delen av hammam-ritualen. Det är en liten ångbastu där jag ska sitta och låta min kropp bli varm inifrån och ut.
Och där är det, porerna ska öppna sig och huden ska bli mjuk. Man kan inte skrubba någon när huden är hård, då kan man få skrubbsår.
I ångbastun häller Sia vatten över mig, eller som man själv kallar det, fostervatten. Och han har en poäng. Det känns både tryggt och varmt. Och man känner sig omhändertagen i den lätt nedsläckta, ångande bastun. Här ska jag sitta i 10-15 minuter. Sia lämnar ångbastun och låter mig sitta i lugn och ro. Och jag känner att jag börjar komma ner i varv. Jag börjar tänka på att jag just nu genomgår en ritual som går tillbaka 1000 år. Jag tänker på dem som går igenom samma process innan de ska till moskén och be en bön.
De flesta folk går till hammam mest på fredagar. Alltså för att de ska gå till fredagsbönen. Mm. Man ska inte gå till Guds hus som ett sig. Man går till moskén för att också rena själen. Förstår du? Så man är ren när man går in. Man är ren med själen också när man kommer ut från moské.
Jag tänker också på det Sia sa om att hans generation tappat rutinen att bada hammam själva. Men att någonting hände 2008 när det var vattenbrist i Turkiet. Och som följd till det började de yngre generationerna återupptäcka hammam.
Och när det gäller hammam i Turkiet, de har andra ledningar som matar dem med vatten. Så ingen annanstans fanns vatten, men det fanns vatten till hammammen. Så de öppnade tillbaka sina porter och folk återupptäckte hammambad på nytt. Så nu, jag kan säga så här, tredje eller fjärde generationer som går mest på hammam än gamlingar.
Mm.
Alltså folk som är i min ålder, de har glömt bort hammam.
Mm.
Men de som har upplevt det vattenbristen, det är ju fjärde generationen. Så de går oftast på hammam. Så det är massa med ungdomar på hammam i Turkiet.
Så, nu har jag tänkt på min röst. Varsågod, nu kan du komma, vi ska skrubba dig.
Och så plötsligt kommer Sia in. Det har gått cirka 15 minuter och han leder mig in i den större bastun. Där själva skrubbningen och skummassagen sker.
Vi kallar det navesten, men ni ser häll, marmorhäll.
Mm.
Det stora rummet som alla ligger tillsammans. Där är 40 grader varmt. Man ligger på den, det känns mjuk fast det är marmor. Och där skrubbar man kroppen och man kan ge olika behandlingar, alltså med massage och så vidare.
Jag kommer ge dig turkisk massage här inne.
Efter att jag har lagt mig på magen tar Sia på sig handsken som ska avlägsna mitt yttersta lager av döda hudceller.
Det är svårt att säga hur lång tid det tar att skrubba en människa. Det beror på hur mycket det lossnar.
Innan han sätter igång får han någonting lurt i blicken. Han berättar att jag just nu ska ha det bättre än vår svenska kung. Han skrubbar ordentligt och noga över hela kroppen. Sia fortsätter hela tiden att hälla vatten över mig. Och påbörjar nu skummassagen. Där han först masserar in en olja. Och med hjälp av en speciell handduk fortsätter att skrubba kroppen samtidigt som ett högt berg av skum bildas. Det känns lite som att vara inlindad i ett moln eller bomull. Tiden flyger förbi och snart har jag legat på bädden i snart 40 minuter. Jag känner mig mjuk, len och lite disorienterad av all beröring.
Nu ska jag göra omstart i hela din kropp.
Som avslut får jag sätta mig upp. Sia vrider vattenkranen till det kallaste och häller sedan vattnet över mig. Han berättar att detta tillsammans med skrubbningen och skummassagen är som kronan på verket, som fungerar lite som när man startar om sin dator. Det är en total omstart av hela systemet.
Alltså jag kallar det här inte bara en friskvårdsställe. Det är hälsokälla. Att man kan hämta med sig härifrån glädje, alltså ro. Om man är väldigt dåligt, man känner sig väldigt nära och så, då ska man komma hit. Och sen gå härifrån, du vet, med, som en ny människa. Som jag sa till dig när jag hade vatten på dig. Hur känns det? Du sa att det är som fostervatten. Så du blir på nytt född. Ja, det är du som ska berätta hur det är. Är du ny på född?
När jag sitter i lobbyn, precis bredvid parkeringen i Upplands Väsby och dricker lite te som Sia serverat mig. Och jag börjar känna på mina armar och ben. Som nu saknar det yttersta lagret av döda hudceller. Känner jag mig inte bara renare än vanligt. Men jag kan också känna ett lugn och en slags harmonisk känsla i kroppen.
Som du märkte, jag skrubbade inte bara dig, alltså din kropp. Jag skrubbade även din själ. Förstår du? Det är svårt att alla kan inte komma så nära ända till, alltså inne i en människa till själen. Det har jag gjort och det är du som säger det. Eller hur? Som jag säger att kungen har det inte bättre än dig. Förstår du? För att kungen har inte upplevt det där. Jag pratade om våran kung här i Sverige.
Det sa Sia som badat vår reporter Mattias Lindgren. Och nu ska vi tillbaka till de vanliga
svenska simhallarna igen, de som finns i de flesta tätorter. Dit man går för att lära sig simma, hoppa, dyka, äventyrsbada eller bara motionssimma. Det är ofta mycket barn i badhusen och det var också de som drabbades av en ny åkomma som dök upp i Uppsala 2019. Susanne Sytterlin är barnläkare och klinisk mikrobiolog i Uppsala och hon var med och upptäckte den nya diagnosen.
Det är ju ingen ny diagnos i världen, men diagnosen har ju inte haft något namn i Sverige, eller har inte beskrivits i Sverige tidigare. Och det du menar är ju badhusfötter. Och det gick till så här att jag jobbade så som mina kollegor på barnakuten på Akademiska sjukhuset. Och så dök det upp en hel del barn som hade helt enkelt rodnade fotsulor. Och ömmande fotsulor och så småningom så förstod vi att det här var en ny diagnos så att säga för oss helt enkelt.
Hur små barn var det?
Små barn, skolbarn, grundskolbarn. Den äldsta var nog 15 år.
Och hur många barn ungefär rörde sig om?
Nej, men vi identifierade i Uppsala län ungefär 20 barn, men vi misstänkte att det var många fler som inte sökte. För man är beroende av att patienterna söker eller familjerna söker med sina barn så att säga.
Och även om det inte var en ny sjukdom helt och hållet så var det en ny för Sverige?
Ja, precis. Och det är ju så här, det orsakas ju av en bakterie, Pseudomonas aeruginosa heter den. Som är en vattenbakterie som förekommer i miljön i princip överallt. Och när det blir för mycket tillväxt av den här bakterien så kan den ställa till med problem. Bland annat i pool eller vattenbassäng eller någon annan. Ja. Så som det har varit där liksom i badanstalten i Uppsala.
Så hur hade det gått till att de här barnen hade blivit smittade på badet?
Ja, jag tror man ska vara försiktig med att prata om smitta, för troligen är det ingen smitta eller infektion i den meningen som man liksom känner igen annars från infektioner, utan det är snarare så här att simbassängerna eller områden kring simbassängerna har för mycket av den här bakterien, att det helt enkelt har vuxit till för mycket av den här. Och man tror att den bakterien frisätter olika gifter så att säga som i sin tur retar fotsulorna. Eller att det är ju halkskyddsgolv oftast runt de här bassängerna. Och småbarnen har ju ofta mjuka fotsulor så när de går på de här halkskyddsgolven så blir det sådana små mikrosår som man i princip inte ser. Men det blir små skador helt enkelt. Och när de här gifterna kommer i kontakt med den liksom lilla sårytan så blir det som en inflammation, alltså som en retning i huden som gör att det gör ont helt enkelt. Men det blir nog ingen infektion på barnet eller på patienten, utan det blir mer en reaktion på att de här bakterierna har funnits på ytan som man har gått på.
Vilka symptom fick barnen då?
Alltså de barnen vi träffade hade ont på fotsulorna, det var ofta svullet och rodnat. Och så ville de inte gå. Barnen i sig var ju inte påverkade i mening att de hade liksom allmän påverkan. De mådde bra liksom, men de ville inte gå. Och det gjorde ont.
Det gjorde ont att stödja på foten?
Ja, precis.
Finns det några risker med den här sjukdomen?
Själva badhusfötter innebär inga risker eftersom man inte har en infektion på sig. Utan det är en självläkande tillstånd som kommer liksom försvinna så småningom. Däremot kan det vara så att eftersom man har mycket bakteriehalter på den platsen där man har liksom fått de här badhusfötterna så finns ju patienter som är immunsupprimerade eller som har andra liksom grundsjukdomar som kan ådra sig en mer allvarlig infektion av det här. Eller så kan man se ibland att man får små finnar på huden av den här bakterien. Och är man en känslig patient som har en immunsupprimerande sjukdom eller tar mediciner som gör att immunförsvaret inte fungerar riktigt bra och blir allmänt påverkade, då ska man ju liksom söka vård, för då kan det bli en mer allvarlig infektion av det här. Men för de allra flesta är det ett självläkande tillstånd så att säga.
Så att egentligen så krävs det ingen behandling?
Nej, just när det gäller badhusfötter, då har man ju ingen infektion. Så det man gör, det är att man fordrar vila, högläge. Barnen vill ju ofta ändå inte gå. Kalla omslag kan man ha. Och sen brukar man säga att smärtlindring i den mån det behövs, och då kan man ge Alvedon eller Ipren. Mm.
Sen det här då inträffade i Uppsala 2019, så har det dykt upp flera gånger i Sälen och Falun bland annat.
Mm. Och jag tror det är mer att man har blivit medveten om det här. Och antagligen är det så här, när vi hade de här barnen på akutmottagningen, vi visste ju inte vad de hade från början. Och vi är ju olika kollegor som jobbar, så det var ju inte en doktor som träffade alla, utan vi är ju olika som har träffat dem. Och eftersom det var så många som sökte, så blev det till slut så att vi började prata om det här, eftersom vi inte visste vad vi handlade om. Vi var inte oroliga för barnen, men det var ju ändå anmärkningsvärt att så många sökte med någonting vi inte brukar se. Och det var där vi började mer systematiskt leta efter det här, och hade kontakt med vårdcentraler, med våra jourmottagningar, och spred informationen att vi samlade det här. Och det är liksom där vi också började leta i litteraturen och tog kontakt sen då med smittskyddsenheten och med miljökontoret i Uppsala för att liksom gå till botten med det här.
Mm. Men i princip så skulle det här kunna dyka upp på andra ställen förutom badhus?
Absolut.
Som vad då till exempel?
Ja, badtunnor till exempel, privata som man har, små pooler som man har. Det är ju en bakterie som finns överallt.
Hur ska man förebygga det här då?
Ja, alltså det är ju rengöring, det är ju att ha bra hygien på sitt vatten och kontroll på sin vatten. Och det är ju det som miljökontoret tar hand om i de här simanstalterna. De gör ju vattenkontroller. Men själva för badhusfötterna är det ju liksom ytorna runt omkring som trappas. Där de tillväxer liksom och kan ställa till problem. Jag har svårt att se hur man ska förhindra det, men det är ju en mängdfråga. Så med bra rengöring så tror jag nog att man kan förhindra ganska mycket.
Det sa Susanne Sytterlin, barnläkare och klinisk mikrobiolog i Uppsala, om diagnosen badhusfötter. Vi är fortfarande med Ulrika Nordström, författare till boken Nordiska bad här. Vi ska väl ändå gå tillbaka till det hälsobringande med vattnet. Kurorterna har vi nämnt, som finns lite varstans runt om våra kuster. Är det just saltvattnet som har ansetts särskilt hälsobringande med dem?
Ja, men så var det. Och det var ju en läkare som var med här i reportaget och pratade om det just. Det var i mitten av 1800-talet då man använde mycket bad som medicin helt enkelt. Men i kombination även med att vara ute i friska luften. Så salta bad, det sågs ju som hälsobringande och bot mot olika typer av åkommor som vi hörde tidigare läkaren nämna.
Men du som har engagerat dig så mycket i bad och i badandet och sådär. Jag nämnde den här gamla teorin om vattenapor, att vi skulle ha någon slags ursprung, att vi skulle ha levt väldigt nära vattnet. Hur känner du för det här? Känner du att vi har en speciell relation till vatten som element?
Ja, men det tycker jag. Och jag tycker att det märks också i kulturen ganska mycket. Vi vet att badet, olika typer av bad har väldigt stor betydelse för olika kulturer. Till exempel om man tittar på Finland, bastubadet är ju verkligen någonting som är en del av deras identitet nästan, och det är ju högst kopplat till vatten också. Även på Island så är badet en stor del av kulturen, även om det då är på grund av den geotermiska värmen som kommer från jorden. Men det bygger också kulturen och vilka vi är som människor. Och jag tycker också att det här reportaget om det turkiska badet, att det också liknar ganska mycket tankarna kring vad badet har för betydelse för oss även i de nordiska länderna. Och jag noterade också att han beskrev mycket om samma typer av känslor som jag också när jag har intervjuat finländare som badar mycket bastu. Just det här med liksom själslig rening, avkoppling och också en plats där man kan både umgås men också slappna av och liksom glömma allting utanför. Så jag tror absolut att vattnet och själva badet är liksom en viktig kulturbärare för oss.
Mm. Och det har varit väldigt mycket fokus. När ska du bada nästa gång?
Jag ska bada på torsdag morgon. Då blir det bastubad och ett dopp i vak.
Ja, härligt. Tack så jättemycket Ulrika Nordström, journalist och författare till boken Nordiska bad. Vi slutar där och blickar fram emot nästa veckas Kropp och själ, som handlar om hur otroligt svårt många av oss har att fokusera numera. Vissa klarar inte att läsa böcker på samma vis som för 10 år sedan. Eller ens titta på en serie utan att samtidigt ha mobilen i handen. Och nu växer något av en motståndsrörelse mot det som stjäl vårt fokus. Mer om det nästa vecka. Producent idag var Alice Löv, reportrar Simon Sanetski och Mattias Lindgren. Tekniker var Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.